Här börjar slutet av Tony Elgenstierna, inläst av Anna-Karin Henriksson för Saga Egmont. Kapitel 1. Det är kallt i luften, men solen värmer och här och där har blåsipporna vågat sig fram. Det är en sån där dag då allt är stilla, enkelt, självklart. En dag då ingenting händer. Men så gnisslar det till och historien rullar motvilligt igång. För plötsligt står hon där. En ensam flicka, ett oskyldigt barn och ändå det farligaste någon kan tänka sig. Mycket farligare än en orm i paradiset, för hon bär på giftet, på smittan. Precis som alla barn som överlevt undergången så bär hon undergången med sig. Ingen vet hur länge hon stått där och iakttagit när de gått fram och tillbaka längs byvägen och burit på plankor och verktygslådor och tjocka rullar med elledningar och bytt funderingar om vädret, om ifall kylan äntligen var förbi eller om ett nytt bakslag var att vänta. För det var ju ändå april och man kunde väl inte lita på april. Eller kunde man det? Men så var det någon som la märke till henne. Någon som plötsligt skrek åt henne att stanna. Du kan bära på smittan, kom inte närmare. Och det gjorde hon inte. Hon kom inte närmare, hon stod bara där hon stod. Och betraktade allt ståhej, alla som samlades, nyfikna och livrädda på samma gång. En i publiken fick tag på en lång kratta som han höll framför sig. En annan beväpnade sig med en betydligt klenare borste. Celal var först på plats av tjejerna. I ena handen höll hon ett gevär. Som om hon skulle kunna skjuta en liten flicka. Hur gammal kunde hon vara? 8, 9, 10. Hon var långsmal, spinkig som en pinne med långt stripigt hår. Och frusen, sa ingenting, stod bara där och stirrade på dem. Celal avvaktade. Om flickan blev helt galen och kastade sig fram mot dem så skulle det bara vara att höja geväret. Det fanns gott om tid. Men det är inte det man känner till som är det svåra. Det är det man inte känner till. Rätt som det var skulle någon i publiken kunna få för sig något. Man kan aldrig veta hur nästa katastrof ser ut, brukade hon säga. Och tror man att man vet, så kommer den som ett käftslag från andra hållet. Man måste vara som en boxare, snabb med fötterna och med nävarna för ansiktet och beredd att slå till, alltid beredd att slå till. Fast först och främst, om det fanns ett barn där så kunde det finnas fler. På något sätt måste hon ju ha tagit sig hit, eller också måste någon ha skjutsat henne. Efter en stund kom Sara. Hon höll upp handen som en hälsning, eller ett nu är jag här, nu tar jag över, eller ett backa, gör inget värre än det är. Celal var inte säker på vad hon menade. Sara hade med sig ett stort vitt bylte med skyddskläder som hon genast började dra på sig. Hur hade hon hunnit få fram dem på så kort tid? Och sen ropade hon till flickan att det inte var någon fara, att det inte fanns någon anledning till oro. Att alla här var hennes vänner och ingen ville henne något ont. Vänner, tänkte Celal. Det var väl ändå att ta i. Alla visste att barn som överlevt bar på smittan. Förr talade man om döden som liemannen som kom för att skörda själar. Men nu kunde de lika gärna tala om en lieflicka som kom för att hämta hem själar till himlen. Eller helvetet. Var försiktig, sa Celal. Sara vände sig om. De såg på varandra. Celal ansvarade för alla säkerhet och Sara för alla sjukdomar, all vård, all hälsa. Men vad betydde det när en smitta var det största säkerhetshotet? Det är bara en rädd liten flicka, sa Sara. Sen vände hon sig tillbaka mot flickan. Det var en av de saker som en läkare måste klara av. Att välja bort och att fokusera på rätt saker. Att välja bort publiken och Celal med geväret.